Predikaren 10:8. Börjar med lite ormar och grejer här. Den som gräver en grop faller själv där i. Den som river ner en mur blir stungen av en orm. Det står ju billigt talat det här, så i Bibeln är ju muren, man kan säga så här, muren är en beskydd för själen i Bibeln. Och då är det ju bra om den är hel, eller hur? Så att den inte rivs ner, så att fienden kan komma in. När man går på droger till exempel, som jag gick på, centralstimulerande droger, då förvandlas ens personlighet ganska fort. Man bryter ner en mur, kan man säga. Och man börjar förändras. Om man röker brass eller hasch, så förändras man också väldigt fort. Och man kan komma in i psykoser. Jag kände en kille, han var geni i matematik. Han var geni i musik och alla möjliga ämnen. Så började han röka hasch. Det tog det inte många år, så var han som en, synd att säga det, men nästan som en lallande idiot. Så snabbt gick det. Bara på ett par år så ville inte han göra någonting. Han bara satt och så här. Ja, nästan, det var nästan kusligt att se hur han förlorade lusten att leva. Han gick som en, går som en zombie än idag. Men man kan också säga att muren är en bild på den sanna läran. Den sanna läran, vet ni ju vem det ska uppenbara, va? Jesus. Och där det finns en falsk lära kan du se nästan samma sak hända hos människor som med droger. En personlighetsförändring kommer snabbt. Många som varit i så kallade trosrörelsen kan vittna om den här förändringen. Sven Reichman till exempel. Han har ju varit där. Han säger själv att man förvandlas väldigt fort. När vi arbetade i Gilead-församlingen, Elvor tog ju upp det förut då, så kom det människor som bad och såg att det är stora sprickor i muren där svarta soldater kommer in genom. Det var minst två eller tre som såg det. Det här är ju väldigt intressant. Då om läran står för Jesus och det sanna evangeliet, och som började spricka sönder och mörkret börjar komma in. Ni kommer ihåg när jag fick den här drömmen om hur böckerna släppte in mörkret, va? Det falska evangeliet öppnar alltså för den onde så att han kommer in och stjäl saker. Och då kan vi vittna, det sitter flera här som var med på den tiden, vi kan vittna om hur människor också väldigt snabbt förändras. Man får en personlighetsförändring. De som förut var mjuka blev helt plötsligt stenhårda. Det är väldigt märkligt det där när det händer. Ja, vad är det som händer då? Det finns en predikant som heter Jakob Prash som jag brukar lyssna till, jag gillar att höra honom. Han sa på en undervisningsband en gång att det var ju inte så att Israel började tillbe Baal med en gång, utan det var ju en process. Och den börjar alltid med att man tillber den sanne guden på fel sätt. Ni kommer ihåg mötet som Jesus hade med kvinnan, och då kom de att snacka om hur man skulle tillbe. Det vet ni, ja. Ja, men hur ska man nu tillbe Jesus? Ja, då sa han, nu ska ju tillbe fadern i ande och i sanning. Där har ni muren. Om vi inte gör det, om vi tillber den sanne guden på fel sätt, då spricker muren. Så det är väldigt viktigt att vi har en hel mur. Om du då tänker dig en själ bakom som ska bli fruktbärande. En vingård på den här tiden hade också en mur. Och Jesus tar ju ofta bilden om vingårdar och sådär, va. Vi vet att vingården är Israels hus, står det bland annat. Och de hade en mur för att stänga ute rävarna. Det är en bild på de falska profeterna, alltså räven. Och de kunde ödelägga en vingård. Därför står det i Höga Visan så här. 2:15. Fånga rävarna åt oss. De små rävarna som fördärvar vingårdarna. Våra vingårdar står nu i blom. Vad våra älvor pratade om nyss. Jo, vi tror på väckelse, va? Det är nämligen så här att blomster är ju en bild på löften. För ser du blomster, när det börjar blomman slå knopp, då vet du att snart kommer frukten. Så därför står ju blommorna här, när ett träd blommar, står ju som en bild på ett löfte om någonting ska ske. Eller hur? Så därför är ju mörkrets första intresserad av att bryta ner beskyddet. För är det så att blomningen får fortsätta, då kommer ju Gud att uppfylla vad han har sagt ska ske i våra liv. Är ni med? Du kommer att bli den Gud har sagt du ska bli om beskyddet finns där. Om evangeliet finns där. Med fullheten i Kristus och din själ är placerad bakom. Då kommer Gud, för han ljuger ju aldrig. Han kan inte ljuga. Uppfylla allt han har sagt ska ske i ditt och mitt liv. En underbar bild, va? Och nu vet jag, fick ju till med det här om Nehemja. När vi startade Parousia, det första mötet i den här skolan här borta, så såg jag hur Nehemja började bygga på muren. Och då visste jag att det här kommer att bli strid. Alltså, varje stenblock som kommer att läggas i den här muren kommer att bli strid. För han, fienden, vill inte att vi ska hålla på med det här. Bygga upp muren är ju det värsta fienden vet. Nej. Då står det i Nehemja så här då. Nehemja 4:1. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han förbittrad och mycket rasande. Han hånade judarna. Att håna någon är förakt, va? Du vet nu hur det känns. Där har du fiendens första knep för att vi ska lägga av med det vi gör, va? Vem är du? Va? Du är ju värdelös. Det är ju ingen idé du ber. Tror du Gud hör dig? Och sen börjar han peka på massor av saker som inte är bra i våra liv. Så ibland talar han sanning också den där onde. Han pekar ju på saker som han vet inte vi gör rätt. Men vet du vad du ska peka på då? Du ska peka på han som har gett sitt liv för dina synder. Halleluja! Jag börjar alltid om på ruta 1 varje dag i Kristi blod, ska du säga åt han. Så det där gamla du pekar på, det är förlåtet. Det är ju så det är, va? Jesu Kristi blod renar från all synd. Jag är idag i hans nåd. Hans nåd är ny varje morgon, står det. Visst är det härligt? Jag är på ruta 1 varje morgon. Jag kör med Jesus. Jag tittar inte på det där gamla, det är förgånget. Och så säger han lite senare här då. Låt dem bygga. Om det så bara är en räv som hoppar på stenmuren kommer han att riva ner den. En falsk profet räcker. Ja, det gör det faktiskt. Ni vet att ett lite surdeg syrar hela degen. Det räcker med en profet. Ett budskap som är fel. Och det kommer in och börjar forma en församling. Så det är kört. Då har Gud ingen anledning att bygga huset längre. Nej. Om Gud bygger huset, då kan vi vila. Men om vi bygger huset, ja, då är det ingen idé ens vakta över huset. Står det faktiskt. Men vi tänker fortsätta att bygga på muren, eller hur? Vi är fast beslutna. Hur mycket hån den kommer, så ska vi gå framåt. Precis som Nehemja gjorde. Nehemja 4:7, så står det vidare då. Men när Sanballat och Tobia och araberna och ammoniterna och astoditerna hörde att man fortfarande höll på att bygga upp Jerusalems murar. Och att sprickorna börjar bli tätast. Ja, vi börjar få en hel Jesus, va? Jesus är inte delad. Han är hel. Ja. Då blev de mycket förbittrade, står det. Och då börjar de gadda sig samman. Nu kommer splittringar. Det är nästa steg. Förakt och så kommer splittringar. Nu vill han vända folk mot folk. Och så börjar han, så vill de anfalla Jerusalem. Och skapa förvirring. Ja, det här mästare på. Förvirring. Han förvirrar sådant som man vet inte hur man hittar ut. Det var inte en här som drömde om någon garnnystan som man inte visste man skulle snurra upp, va. Just det. Det är så han gör, va. Han vill ställa till det för oss så att vi knappt hittar ut igen. Men med Guds hjälp så gör vi det. Nehemja 4:9, då bad vi till vår Gud och satte upp vakt mot den dag och natt för att skydda oss. Det är alltså någonting med den här muren som djävulen fullständigt hatar. Och han vill göra allt för att förstöra. För att när muren står där, då manifesteras också den sanne Jesus. Han som sa att dödsrikets portar inte ska bli henne övermäktig. De som bygger på honom, alltså. Och vi vet vad som händer i ändens tid, va? Stormen kom, regnet kom, floden kom, och de kastade sig på båda husen. Men ett var byggt på klippan och den andra var byggt på jord, mänsklig visdom. Men det som var byggt på klippan höll. Men sen är det något annat då, Jesaja 60, ska du få se något häftigt här då. 18. Man ska inte mer höra talas om förtryck i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser. Utan du ska kalla dina murar för frälsning. Det står det hebreiska Yeshua. För Jesus, det ser du att muren är Jesus. Vår mur är Jesus. Och dina portar för lovsång. Violence shall no more be heard in thy land. Vesting, där står det ju då. Förtryck står det. Nor distraction in your borders. And you shall call the walls salvation and thy gate praise. Ser ni? Men sen är det en annan sak med muren. Skiljer inte den ont från gott också, eller hur? Det måste jag göra, va? Jo, för när muren står där, då är det ju gott på insidan och ont på utsidan. Urskiljning, va? Så muren står också för andlig urskiljning, ser vi. Det är inte undra på att han blir arg för in den då. När man kan stå på muren då som väktare och avslöja djävulens alla listiga anslag och läror. Det var ju där de gjorde. De satte upp vakt på muren med vapen. Och de bad till Gud dygnen om. Ja, urskiljning, va? För när urskiljningen kommer tillbaks igen, då har han inte mycket att hämta. För så länge vi bygger på klippan så har vi auktoritet given ifrån Gud. Han kommer inte åt oss. Det står ju i Johannes, i första Johannes står det att vi tar oss tillvara, va? Och den onde kan inte röra oss. Så det är inte så mycket kraft det handlar om, utan mer visdom. Vart går vägen? Sätt inte fötterna utanför bara. Just det. Det var ju den nyckeln det handlar om, att lösa och binda. Det handlar egentligen om att få uppenbarat av den heliga ande vad som är rätt och vad som är fel, handlar det om. Det handlar inte om andlig krigföring. Det handlar om vad som är rätt och vad som är fel. Och det är ju att vandra på en väg. En gång drömde jag att det kom ner ett ljus från himlen så lyste upp en väg. Och utanför vägen ligger ormarna färdiga och panga på fötterna på dem. Det så minst om det satt ett fotsteg utanför. Ni fattar bilden, va? En full, då ska vi se här. Efesierbrevet 1:17. Så kommer det här i Nya testamentets ljus också då, för att det ska bli riktigt rätt och grundat. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Där är det grekiska ordet epignosis. Epignosis. Och det betyder en kunskap som har full urskiljning med sig. Ja, mur, va? För har du full urskiljning, då kan du stänga ut det onda och hålla det till det goda. Alltså full urskiljning är samma sak, ser vi då, som att ha en uppbyggd mur runt en vingård. Annars kommer de falska profeterna, de gillar blommor. De checkar upp löftena, va? De käkar upp blommorna. Och de kan föröda en hel vingård. Det räcker med en, sa finen. Ja, det räcker med en. En liten gnutta kan räcka. Och så står det i Kolosserbrevet 1:9 så här. Samma sak igen. Och då ska ni få se samma bild igen. Allt från den dag då vi fick höra härom har vi därför å vår sida inte upphört att be för er och bönfalla att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i all slags andlig vishet och andligt förstånd. Så att ni kan föra en vandel som är värdigt Herren honom i allt till behag. Och genom kunskapen om Gud, epignosis, bära frukt och växa till i allt gott verk. Nu läste jag från 1917 års översättning för det står bättre i den där, just där. Ni förstår va? Muren alltså. Urskiljning så att det kan bygga upp en mur. Så att bakom muren så kan blommorna växa och bära frukt och härlighet. Utanför muren, där får den onde vara. Och i apostlagärningarna så står det att vad är Abrahams välsignelse? Ja, det handlar inte så mycket om världslig rikedom. Det handlar om att han, står det, vänder oss bort ifrån det onda. Han är som en mur för oss alltså, Jesus. Hur är det då i ändens tid? Min bibel säger att Gud kommer att tillåta massor av rävar komma emot vingården i ändens tid. Andra Petrusbrevet 1. Andra Petrusbrevet 2, vers 1-2. Där står det på grekiska att så som det fanns falska profeter i gamla kommer det att precis på samma sätt komma i nya. Och då är det bra att veta varför de kom i gamla då, eftersom det står att av samma orsak kommer de i nya. Då slår du upp 5 Mosebok 13 och vers 1-4 ska du få se. Vem är det som sänder dem? Herren, vår Gud, sänder dem för att testa om vi älskar honom eller inte. Så till och med det onda får tjäna Gud. Han har kontroll på alltihopa. Snack om mäktig Gud. De falska profeterna är redskap i hans hand. Vad ska de göra mer? Ja, Jesus säger att deras uppgift är, jag tror inte ni har läst det här på det här sättet, men läs det nu i det här ljuset så kommer ni att förstå. Det kommer för att om möjligt bedra även de utvalda. Ser ni det? Matteus 24, vers 24-25. De kommer för att om möjligt bedra. Det blir en ganska ren brud efter den där prövningen va? Förstår ni att han talar om ogräset och vetet där ogräset rensas ut först? Redskapen han kommer att använda är de falska profeterna med ett falskt evangelium. Vad blir kvar? Samla sedan in vetet i min lag. Och Petrus använder i princip samma ord när han varnar för de laglösas villfarelse. I andra Petrusbrevet 3:13 så står det här. För det första då ska jag säga att laglöshet på hebreiska är att ta någonting som tillhör Gud, forma det så det passar mig. Det var ju så man gjorde med guldkalven va? Man tog guld som är Guds ord och så formar man det så att det passar mig. Och så fick man en egen gud som man ville ha och den ville de följa. Är ni med? Det är laglöshet. Samma sätt gör man då med evangelium. Man gör om evangelium så det passar mig. Eller världen också. För det är ju första Johannesbrevet så står det ju att världen ska lyssna till dem. Ja, det är klart att det finns någon kors att världen kommer att strömma till de kyrkorna. Det är ju härligt. Gulligull och spela schack och trallilalla. Modevisning och allt vad det är. Mm. Ja, men det är klart att världen kommer. Sen kan man ju alltid säga att man är kristen. Det gör ju nästan alla, till och med alla stjärnor. De lever ju precis hur de vill. Men kristen vill man gärna vara. Men att vara född på nytt är en helt annan sak. Så så står de i andra Petrusbrevet, så står de nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi efter hans löfte. Det är vilka löften, va? Och så står det längre ner då, i dessa brev alltså som Paulus har skrivit finns det en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger, just det, laglöshet, va, till sitt eget fördärv. Det sker också med de övriga skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, grekiska proginosko. Ja, men det är ju samma ord som Jesus säger, va? Ja, han säger i Matteus 24, jag säger er nu detta i förväg. Och det betyder precis detta ordet. Så Petrus använder Jesus citat. Jag har nu sagt er detta i förväg. Då måste du ha en händelse som är bestämd. Det kommer, liksom, va? Var på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar er fäste. På grekiska står det om en transport. En liten tågtransport. Här. Och jag vet flera som har haft drömmar och syner om tåg. Men förstår ni var det kommer ifrån, va? Tågtransport. Nej, då står det så här då. Väx istället i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Bygg upp muren, alltså. Eller hur? Skaffa urskiljning så att ni får en mur emot de här nu. Så att ni består. Så att ni klarar av det här när det kommer. Hans är äran. Nu och till evig dag. Amen. Vers 16 här beskriver alltså ett evangelium som inte är sant. En mur som inte håller. Vers 18 beskriver då en uppbyggd mur som håller fienden borta. Sen vänder vi på bladet. Och då står det i Hesekiel 13, vers 4 så här. Märk väl att Herrens dag är ju där Petrus talar om ska komma. En speciell tidpunkt i historien som är bland det viktigaste. Nästan alla profeter talar om Herrens dag. Gog till exempel ska anfalla på Herrens dag. Då står det så här. Som rävar på öde platser är dina profeter i Israel. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. Tänk efter lite. Det här måste ju vara något som händer alldeles innan Jesus kommer, alltså. Ni har inte trätt upp och byggt muren. Ser de inte sprickorna? Nej. Jag hoppas vi ser sprickorna. För det är precis vad det handlar om. Innan Jesus kommer så ska vi ha ett upprättat evangelium. Och då kommer automatiskt väckelse. Då kommer människor bli berörda utav den heliga ande. Och så står det sen att ni skådade lögnaktiga spådomar. Ja. Falska väckelser som aldrig blir. Till exempel. Det finns två saker som Bibeln säger måste ske. Det ena står i andra test 2. Avfallet måste ske. Måste ske. Det är alltså det här som är bestämt då. Och så står det att prisgivandet måste också ske då. De älskade inte sanningen så de kunde bli frälsta. Därför prisger Gud dem åt. Och då var det en tanke som slog mig idag. Och det var. Får man de ledare man förtjänar? Ni vet när Samuel, han hör ju Guds röst, betyder hans namn. De vill ju inte ha honom som ledare längre. Han var ju profet, han hörde ju Gud. Man ville ju ha en annan ledare. Det var ju kött. Då fick man Saul. Och Saul, han hade ju ingen mur, han hade ju ingen urskiljning alls. Noll. Han slutade som spårkärring. Och trodde det var Samuel som steg upp från graven. Det var det absolut inte, kan jag ta dem före från. Det var en demon som klev upp ur den graven. Och han gick på, alltså det var ju noll urskiljning, va? Och jag undrar, så jag flundrar här, om det inte är så att prisgivandet har att göra med att Gud tillåter att vi får de ledare som vi förtjänar, helt enkelt. För i Korinthierbrevet 10 så står det att vi ska titta på Israel, för att Israel är en bild på ett mönster som ska drabba församlingen ändens tid. Så att vi gör rätt i, om vi tittar på olika saker som händer i Israels historia då, jämför med vår tid. När vi kommer till uppenbarelseboken så uppenbaras ju Herren och står och säger så här, uppenbarelseboken är 10 då. Herrens dag kom jag i anden, står det där. Det kan lika gärna stå så här: jag kom i anden till Herrens dag. Vilket jag tror är en mer precis översättning då. Vad ska hända då? Då är ju frågan, församlingarna, de här 7. Finns det någon mur runt församlingen eller inte, blir ju frågan då. Förstår ni? Och tydligen var det ju bara Philadelphia som får godkänt. Och då ska ni få se nu, om vi går tillbaka igen då till vad jag har undervisat hittills, så ska ni få se hur väl det stämmer. Vad var det de inte hade förnekat? Hans namn, va? Hans namn är ju samma sak som hans härlighet, och det är ju hur någon verkligen är. Det var alltså bara Philadelphia som hade mur runt som de kunde bestå på Herrens dag. De hade en Jesus som var den sanne Jesus. De hade ett evangelium som var det sanna evangeliet. De var inte speciellt många. Och de hade heller ingen stor kraft. Men de hade löftena, va? Det blomma. Deras vinträd blomma. Och de vattna och de prisade Gud och de bad. Och så säger Gud: ja, ni i Philadelphia, ni vet ju att jag alltid står vid mina löften. Ja, jag kommer att frälsa er, det fattar ni väl. Häng med här nu bara, så går tåget. Men nu går det härlighetståget rätt. Nu ska vi till slut här. Jag tror vi ska inte hålla på så länge idag då, men vi ska gå till Israel och titta. Nu ska ni få se att det jag sa förut, att är det så att när Gud prisger så ger han ledare som han tycker att de ska ha. Det står på två ställen, jag tror det är i Jeremia-boken, så 11 år, så står det att jag ska föra er till Sion och där ska jag ge herdar åt er efter mitt hjärta. Står det där. Och nu ska ni få se på ett annat ställe då, där det står tvärtom. Och jag tror att det här handlar om domen över Guds hus. Jeremia 3 och 12. Mitt folks förtryckare är barn. Vad är det som kännetecknar barn i Bibeln? Vilka var det som fördes hit och dit av alla vindkast i läran i Efesierbrevet 4? Barn, va? Då ska vi inte längre vara som barn och kastat hit och dit. Och i första Korinthierbrevet, ingen urskiljning, bara bråkar. Splittring. Hit och dit, barn, säger Paulus. Dina förtryckare är barn. Alltså, de har ingen urskiljning. Och kvinnor. Har det inte med vanliga kvinnor att göra, så att säga? Vad står kvinnor för? I Uppenbarelseboken 17 ser du kvinnan och dess döttrar. Jaha, religioner och falska läror, va? Ja, precis. Ja, de har ingen urskiljning, därför kommer kvinnor in och tar över. Falska läror. De härskar över mitt folk. Åh, mitt folk, dina ledare för dig i vilse och fördärvar den väg du skulle gå. Ja, de predikar inte om den, så därför kan man inte följa dem. Herren träder fram för att gå till rätta. Han står upp för att döma folken. Herren håller rättegång med sitt folks äldste och dess furstar. Vad står det i Bibeln om att domen måste komma över först? Måste komma över först. Domen måste först komma över Guds hus. Vilka härliga ledare de har fått när det är dags för det här då. Ja. Ja. Ni har skövlat vingården. Ja, det är de ju rävar, va. De har käkat upp alla löften. Och så står man och ropar om väckelse. Det finns inte en blomma kvar. Inte en blomma kvar, man är grundlurad. Ro från de fattiga finns i era hus. Vad menar ni med att krossa mitt folk och måla sönder de fattiga, säger Herren Sebaot. Ja, vänner, allvarligt talat, hur är det ställt när man uppmanar folk att åka över till USA till den väckelsen som var där, till Todd Bentley och hämta den där elden där? Han levde i fylleri och äktenskapsbrott. Och han berättade konstiga saker som att han blev uppryckt till ett rymdskepp och där la aliens honom på ett bord och så opererar man honom då. Halleluja, säger våra ledare. Åk dit, det är fire. Ja, den elden vill inte jag ens vara närheten av. Gud bevara oss. Ja. Eller en kyrka i Redding i Kalifornien. Där, förstår ni, på mötet så änglafjädrar börjar falla ner och halleluja, skrek man, och så kom det guldstoft. Ja, men vad är detta nu då? Jo, det är en bild på den här enorma väckelsen som ska dra över jorden, som kallas för Latter Rain-väckelsen. Det vet ni väl att anden ska ju bara falla över alla miljoner svenskar, ska bli frälsta. Och det ska ju bli en sån enorm väckelse. Har ni inte hört talas om den? Det är fel. Ja. Det är fel. Eller Toronto. Ja, nuff, nuff och woff, woff och sånt där. Och så var det ju en bartender där som blandade drinkar och hällde. Men något som är väldigt märkligt är ju att i min bibel i alla fall så står det att Jesus är medlaren som ger den heliga ande. Nämen, vad konstigt. Vem är det då som står och viftar med kavajer och folk faller om man säger att man blir döpt i anden? Menar han då att kavajen har rört Jesus först då, så händer det där som händer då? Fattar ni? Han tar ju medlarens plats när han gör på det sättet, va? Mm. Det står, i min bibel står det att det är Jesus som döper i den heliga ande. Ja, då blir det lite fel om en människa träder upp och ställer sig på hans plats. Det får ju hur många där skaka och falla och skratta om de vill. Men jag vill hålla mig till att vara bakom muren, för det är man som tryggast i alla fall. Gud välsigna er alla. Ja, förlåt ironin där i slutet. Men lite roligt får man ha. Tack och lov Jesus att du välsignar oss alla idag. Tack att vi förnimmer din närvaro här, Herre. Att vi får tala om såna här allvarliga saker, men ibland med ett smile, Jesus. Det gör vi, Herre, för att vi vill ju egentligen att alla ska vända om till dig och vara med, Herre, och stå upp och prisa dig när du kommer, Jesus. Att ingen ska kunna vända tillbaka, Herre, och känna sig avklädd inför dig, Jesus, utan upprättad till både ande, kropp och själ. I Jesu namn. Amen.